Idag ska jag ta upp ett ämne som är jätteviktigt att förstå. Det som har hänt förut, och jag har hört så många tolkningar om detta även när jag var för många år sedan blev kristen. Så olika predikanter har olika uppfattningar om den frågan, och jag har ju forskat och kollat och bett och tänkt, och sen kommer jag fram till en slutsats som kanske ni andra inte ska säga att det är rätt, men jag inser det. För att Guds ord talar för sig själv. Än en gång vill jag påpeka att jag ger ogärna min uppfattning om saker och ting från Guds ord, utan det som står i Guds ord, det är rätt. Så om ni vill jättegärna hemma granska mig, allt jag säger, och det ska man göra. Jag är bara människa som kan fela. Så idag vill jag läsa från Matteus evangeliet, 12:e kapitel. Och då läser jag bara slutdelen av det från vers 31. Egentligen jag har faktiskt predikat så många gånger, men jag har aldrig läst två verser utan hela. Men det gör jag på grund av brist av tid. Så vi läser tillsammans verser Matteus evangeliet 12, 31 och 32. Då står det så här: därför säger jag er, all synd och hädelse ska människorna få förlåtelse för, men hädelse mot anden kommer inte att förlåtas. Den som säger något mot människosonen ska bli förlåten, men den som talar mot den helige ande kommer inte att bli förlåten, varken i det här tidsåldern eller i det kommande. För att kunna sammanfatta egentligen vad det som har hänt, så ser vi att det var Jesus slutsats av någonting som har hänt. Och han säger detta i Kapernaum. Och det står i Bibeln att Kapernaum var hans hemstad. Han föddes i Betlehem, bodde i Nazaret, men hans hemstad var Kapernaum. Han bodde hos Petrus, om ni kommer ihåg det. Hur lång tid, det talar Bibeln inte om. Men det var hans hemstad. Han kom till Petrus, Markus 1, kapitel 1, som hade feber, till Petrus svärmor. Hon hade ju feber där, han botade henne. Så redan i Matteus, jag bläddrar lite min bibel, i Matteus 8 så ser vi att Jesus kommer till Kapernaum. Han botar Petrus svärmor, vers 14. Sen, vad gjorde Jesus? Han botade två besatta i Gadarenets område, Gadara. Det är på andra sidan av sjön. Sen gjorde han, botade en lam man. Sedan uppväcker han i samma område Jairus dotter. Och sedan hände en sak. Sedan står det här i kapitel 9 Matteus evangeliet: Jesus botar två blinda och en stum Två blinda och en stum. En stum kan inte prata. Jag vill bara att ni ska komma ihåg det. Jag återkommer. Sedan dess, vad gjorde Jesus sedan dess? Han gick och hade dispyt om sabbaten med fariseerna. Och när han säger människosonen är sabbatens herre, efter hans ord, då beslutade fariseerna att döda Jesus. Fariseerna då, för det står ju Matteus evangeliet 12 och vers 14. Då gick fariseerna ut och gjorde upp planer för att döda honom. De gjorde upp planer för att döda Jesus. Jag bläddrar vidare. Sen kommer Jesus. Vers 22. Sedan förde man fram en besatt till Jesus, en som var blind och stum, läser jag direkt från Bibeln. Blind och stum. En blind och en stum. Okej, okay. Jag har varit i Afrika, vi har haft många erfarenheter om sånt. Att driva ut onda andar, för att Jesus botade en blind och en stum. På Jesu tid, det fanns andra som kunde driva ut demoner. Det fanns andra. Rabbinerna, för det första, deras lärjungar också, kunde driva ut och bota sjuka. Vissa. Inte alla. Inte alla. De kunde driva ut onda andar. Inte alla. För att kunna driva en ond ande, då måste man gå på tre steg. Första steget är ju du måste ta kontakt med människan. Nummer två, kontakt med den onda ande och ta reda på hans namn. Och nummer tre, då kan man driva ut ande. Men Jesus gjorde det. Fariseerna kunde inte göra det. De visste, rabbinerna visste att det är bara Messia. När han kommer, då kan Messia bara driva ut ande som är stum. Som är orsakat en människa att bli stum. Så Jesus egentligen gjorde under, drev under, för det står här, en som var blind och stum, och han botade honom så att den stumme talade och såg. Han började tala. Och all folket blev utom sig och förundrade om så. Folket sa, ja, det kanske är Davids son. Och Davids son var titel för Messia. De visste ju på den tiden, det kommer en profet. Det står i Moseböckerna. Mose talade om, David talade om. Så de visste att det kommer Messia. Så vissa sa, det kanske är Messia. Men fariseerna säger nej. Ordet som avgjorde hela biten, det är att de sa så här. Det är bara med Belzebul, de onda andarnas första, som han driver ut de onda andarna. De sa till Jesus, de tänkte, Jesus hörde, du driver onda andar på grund av att du är självbesatt. Jesus hade två sidor, den mänskliga och gudomliga. Och det är vi alla överens om. Den mänskliga, jo, Jesus var trött. Jesus var hungrig. Han hade sina behov, precis som en människa. Därför kallade han sig människosonen. Men det gudomliga, det är ju att han hade den helige ande. För han var smord med den helige ande, och det vet vi ju. Annars kunde han inte göra någonting. Och det säger han själv. Han säger så här, när han demanterar deras påstående, då säger han, jo, för det första, ett rike som är splittrat blir ödelagt, och en stad eller familj som är splittrad, han kan inte bestå. Så säger han, om Satan skulle driva ut Satan, är han splittrad och strider med sig själv. Mina vänner, så funkar det inte i andevärlden, med andra ord. Jag parafraserar Jesus ord. Så funkar inte i andevärlden. I andevärlden, änglarna håller sig för sig själva. De hjälper varandra. Samma sak, onda andar, vi hjälper varandra. De aldrig strider mot varandra som ni människor gör. Så funkar inte i den andliga världen. Nummer två. Men om det är med Guds ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike nått er. Med andra ord, jag är messia. Och ni ser inte det. Jag driver onda andar med hjälp av helige ande. Och sen säger han också en annan sak. Med vem? Om jag driver andarna med Belzebul, med vem driver då era söner onda andar? Det är bekräftelse att deras söner kunde driva ut onda andar. Som sagt, inte alla. Så där gick de över gränsen. De kallade Jesus för besatt. Hans eget folk besatt. Fruktansvärt. Något värre kunde inte hända. Israel har avsiktligt och öppet pratat illa och pratat ont om den helige ande. Och öppet hånade Jesus. Inte en gång. Vi läser i Bibeln många gånger hur de hånat Jesus för att testa honom. Och sen säger Jesus, all synd och hädelse ska människorna få förlåtelse för. All synd och hädelse kan människorna, du och jag, få förlåtelse för om vi omvänder oss. Jag slutar aldrig titta på den här tavlan. Jag vet inte om jag har nämnt förut, men den här tavlan här, det enda, den tavlan, jag skulle döpa den tavlan för omvändelse. Den är så vacker. För det ser vi människor som ångrar sig. Ångrar sig och vänder till Jesus. Omvändelse. All synd. Och vad är synd? Jo, synd, det är ju omoraliska, ogodaktiga tankar och gärningar. Om man kan sammanfatta. Vad är hädelse? Jo, hädelse, det är lite allvarligare synd. Att avsiktligt, när du vet, hädar Gud och kallar honom på olika namn. Israel gjorde det. Men vet ni vad? Så säger han, men hädelse mot anden kommer inte att förlåtas. Vad menar han med det? Så det finns hädelse. Vi vet ju att Petrus hädade Jesus. Han gjorde det. Petrus hädade Jesus. Markus 14, vers 71. Det står det. Han hädade. Paulus hädade Jesus också. Första Timoteus, han erkänner själv i första Timoteus brevet 1:13. Han erkänner. Men Jesus säger att de hädelsen kommer att förlåtas. Men hädelsen mot den helige ande kommer inte att förlåtas. Varken i den här tidsåldern eller i nästkommande. Den kommande. Vad menar han? Den här tidsåldern, det är ju vår liv på jorden. Det är en tid. Nästkommande tidsålder, det är ju den i himmelen eller i den andliga världen, kommer inte att förlåtas. Israel, eller fariseerna, med folket talade ont mot den helige ande. Trots att de har sett så många mirakel, så många helande. De har sett saker som bara Messias skulle göra, men ändå har sagt nej. Vi vill inte ha dig. Och sen till slut så säger de, vi korsfäst honom. Vi vill inte ha honom. Korsfäst honom. Där gick de över gränsen. Och vet ni vad? Det som hände, det är ju att Guds vrede. Ingen av er vill uppleva detta. Vi säger att Gud är kärlek, men Gud kan vara arg. Gud har varit arg sedan de gick från Egypten. Tre gånger i Israels historia har Israel syndat och uppväckt Guds vrede. Och resultatet blev katastrofalt. Första gången, fjärde Moseboken 13 och 14. Där läser vi att spanarna, 12 stycken, såg getarna i den lovade landet. Kommer tillbaks och sa bara, ja, vi kan inte besegra dem, de är ju så stora. Men nej, men Gud har lovat oss, säger de andra. Nej, 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 vi ska inte göra det. Gud var så arg att de inte litade på honom. Då sa han till Mose, Mose, jag kommer att döda folk med pest. Jag kommer att döda med pest. Så säger Mose, nej, snälla, snälla herre, tänk på ditt rykte. Vad ska de andra säga? De har hört, du har valt oss, vi är ditt utvalda folk. Så säger herren, okej, okay, då ska jag ska vara mild, jag ska förlåta. Men ingen av er kommer till det lovande landet, för att det landet tillhör mig. Så säger Gud. Det är mitt land, det är inte, ni är bara flyktingar som flyttade till landet som är mitt. Hela världen tillhör Gud. Hela universum tillhör vår Gud. Och det landet tillhör vår Gud. De gick över gränsen och Gud straffade. Så säger Gud så här, jag ska läsa för er ganska snabbt. Jag går och bläddrar till fjärde Moseboken. Och då säger han så här. Här i öknen ska era döda kroppar falla. Ingen av er ska komma in i det land som jag med upplyft hand lovade er att få bo i. Ingen av dem som har föraktat mig ska få se det. Så de vandrade i öknen i 40 år. I 40 år vandrade de i öknen som straff. Ingen får komma dit. Det var första gången, den mildaste gången, där Israel väckte Guds vrede. Andra gången var det ännu värre. Andra gången, om ni kollar andra kungaboken 21, då står det så här. Domen över Israel under Manasses tid, han var kung och han var ansvarig för avgudadyrkan i Israel. Han skapade andra guden, han prisade andra guden och folk bara föll. Resultat, Babylon, fångenskap i Babylon i 70 år. När Israel flyttade till Babylon så flyttade även de oskyldiga, vi vet ju, Daniel och Hesekiel, profeterna, flyttade till Babylon också. Alla var straffade. Jeremia varnade folk år efter år, men de ville inte lyssna. De väckte upp Guds vrede och det var ingen återvändo. Nu är det bara straffet som väntar. I 70 år har de inte bott i sitt land. En sak som vi inte förstår, på den tiden kunde man räkna tid. alla helgdagar och så vidare, de räknade från Jerusalem. Och då visste de vilken tid var det, påsk och alla andra Herrens högtider. Där har de förlorat fattningen. Där släcktes hebreiska som språk och började tala arameiska istället. Så vi har ju idag också Bibel på arameiska, eller Gamla testamentet på arameiska. Deras språk försvann. Det är mycket som har försvunnit. Och det som har försvunnit, som jag tror i alla fall, det är när Nabukadnessar erövrade Jerusalem. Han dödade massvis och förde massvis till slavar. Han tog skatter. Och vi vet ju att år 606, Hesekiel 11 om jag inte minns fel, Gud lämnade templet. Med andra ord, när Gud lämnade templet, då var det fritt fram. Alla kunde komma i det heligaste rummet där arken var utan problem. Innan dess skulle någon komma i närheten skulle dö. Men nu var det fritt fram. Gud har lämnat. Därför Nabukadnessar och alla hans soldater tog alla skatter från templet. Och än idag, vi vet inte var arken befinner sig. Det finns olika forskningar och antropologer och så vidare som forskar om det ämnet. Och de har olika teser och förklaringar, men ingen har bevis. Det enda som vi vet, arken nämns inte mer. Inte ens på Jesu tid. Så allt var försvunnet. Folk kom tillbaks från fångenskap. Och då började de leva sina liv, bygga upp sina liv. Tills den dagen Jesus själv kommer. Gud själv kommer till dem och säger, jag ska undervisa er från direkt. Och de avvisade Jesus, sin messia. Det var tredje gången de väckte Guds vrede. Tredje gången. De vägrade att tro. De vägrade att tro. De ville inte ha honom. Det finns på en plats, nu kommer jag inte ihåg vad det står. De kallade från Nazaret till Kapernaum, eller Kapernaum, det var ungefär en dags resa, tror jag, eller 8 timmar, 9 timmars resa om man ska gå. De kallade på Jesus mor att komma, för att de sa han var från vetet. Han botade så många folk, han gjorde så många mirakel att de var tvungna att kalla på hans mor. Så kommer hans mor, 4 bröder och 2 systrar. Och då säger han, min bror och syster är de som tror. Det vet ni också. När de väckte Guds vrede, då är det ingen återvändo. Ingen återvändo. Alla straffas. Märk skillnaden. Det finns ju mänskligt liv, evigt liv, frälsning. Är du frälst så går du till himlen. Är du inte frälst så går du till helvete. Men mänskligt liv kan uppfattas på olika sätt. Vi människor säger att vi dör, det är sorgligt och så vidare. Men inte för Gud. Hur menar jag det? Jo, för att när de väckte Guds vrede, alla kommer att straffas. Och de straffades år 66 efter Kristus. Så kommer Vespasian, erövrade Israel eller Jerusalem och olika andra byar. Och sen kommer hans son Titus som förstörde totalt templet och Jerusalem. 1,1 miljon människor dog, slaktades. 1,1. Hur många, Johnny, hur vet du att det är 1,1? Varför är det så många människor? Det bodde väl inte så i Jerusalem? Nej. I 5 månaders tid belägrades Jerusalem. I 5 månader. Titus tog taktiken. Svälta ihjäl dem. Har man ingen mat, då är man svag. Så i 5 månader. Folk var utmattade. Till slut ger de sig av. De slaktades för att många människor kom vid påsk för att fira påsk för judarna. De kommer från Syrien, från Iran, det området, Mesopotamien där, Turkiets området. De kommer från alla världsdelar till Jerusalem för att fira påsk. Och då var det vid påsktiden i Jerusalem jättemycket folk. Och alla var nu instängda. Alla var instängda. Och alla var slaktade. Det var katastrof. De väckte upp Guds fred. Hans eget folk sa nej till honom. Och då sa Gud nej till dem. Det fanns inget annat att göra. Det är därför Jesus säger så här: från denna stund ska jag inte dricka av vinstockens frukt förrän den dag jag dricker dem nytt med er i min faders rike. Matteus 26. Eller: härefter kommer ni inte att se mig förrän ni säger: välsignad är han som kommer i Herrens namn. Med andra ord, Jesus kommer tillbaka och löfte om kungarike, om evigt kungarike, kommer att erbjudas till en annan generation. Den generationen ska straffas, och de fick det. De avvisade Jesus, de hädade mot den helige ande, men den ska ges till en annan generation, och det kommer. Vilken generation? Den generation som står skrivet i Uppenbarelseboken. För vi vet att Israel kommer att omvända sig. De kommer att erkänna Jesus som sin frälsare och messia i de sista dagarna. Det blir ju massvis uppväckning av israelsk folk. Vi läser det i Uppenbarelseboken 7, om jag inte minns fel. Men det är en annan tema. Det är en annan predikan. Det som är väsentligt för oss att veta, att du kan inte synda eller häda mot den helige ande på det viset som fariseerna gjorde. Du kan häda som Petrus. Du kan häda som Paulus. Men om du omvänder dig, då blir du förlåten enligt Jesus egna ord. När Jesus säger att med en hädelse mot anden kommer inte att förlåtas. De avvisade honom gång på gång på gång på gång. Varje gång. Och sen till slut läser vi vidare. Jag ska avsluta alldeles strax. De säger så här: jo, visa oss tecken. Efter allt detta säger fariserna: visa oss tecken. Men det står ju här, han förbjöd dem, han botade dem alla. Fantastiskt. Han gjorde så många tecken, så många mirakel, så många under, så många helande som ingen människa på den tiden kunde göra. Och sen säger de: visa oss ett tecken till. Om ni inte sett tecken, då får ni inget annat tecken förutom Jonas tecken. Och då menade han Jonas tecken. Människosonen kommer att bli försvunnen i 3 dagar och 3 nätter. Så det är ju tyvärr för Israel. För den generationen fanns ingen återvändo, fanns ingen förlåtelse. Men för dig och mig finns. Det finns för mördare också. För att han säger: om någon syndar eller heder. Det finns fortfarande hopp om man omvänder sig. Om man ångrar sig, tavlan. Om man gör det. Och vi tackar vår Herre att det är fortfarande dag. Det är inte natt där ingen kan omvända sig. För det kommer en tid, det kommer att inte bli möjligt för människor att omvända sig. Det är fortfarande, det är idag, säger Paulus, är frälsningsdag. Idag. Vi kan be tillsammans. Fader, jag tackar dig för dina ord. Jag tackar dig för alla de orden som kommer från din mun, så vi kan lära oss och förstå ditt ord i sammanhanget. Vi vill lära oss att behaga dig. Vi vill lära oss att bli uppfyllda av den helige ande genom ditt ord. Vi tackar dig för alla välsignelser som du gör. Och jag ber dig för alla som har lyssnat. Jag ber dig att alla ska fundera på och lära sig någonting av Israels exempel. Fader, bevara oss så att vi stannar i din nåd. Så att ingen går ifrån dig, som fariseerna gjorde. Så att ingen kan förneka ditt namn. Fader, du känner ditt folk. Och du släpper inte dem. Jag tackar dig i Jesu namn. Amen.